du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Halleluja. Tackar vi bara för att stå här. Ska vi bara lyfta våra händer och prisa Jesus. Du kanske aldrig har gjort det förut, men det är fantastiskt att lyfta händer. Det står till och med i Bibeln att Gud vill att vi ska lyfta händer. Och det är liksom som ett tecken på att vi sträcker oss uppåt nu. Ofta har vi det här grodperspektivet. Vi går och tittar i backen eller vi tittar i våra mobiler. Men nu så sträcker vi armarna och det är liksom ett tecken på att nu vill vi överlåta oss till Jesus. Nu vill vi fokusera på det som kommer ovanifrån. Vad tror ni om det? Låter det bra? Herre Jesus, tackar vi bara den här underbara eftermiddagen, Herre. Den 3 november här i Göteborg. I månaden november som kanske verkar lite dyster, så får vi bara sträcka heliga händer, Jesus. Och vi säger, Jesus, vi älskar dig. Jesus, kom och ta din plats. Herre Jesus, vi tackar dig att du är vår frihet. Tack att friheten, den friheten som vi talar om, den har ett namn och det är namnet Jesus. Säg namnet Jesus när du står. Bara liksom, du kan bara för dig själv bara säg Jesus. Prata lite med honom. Säg att du älskar honom. Om inte du känner honom så kan du få bjuda in honom idag i ditt liv. Du kan få en relation med en levande Gud. Inte en bildstor, inte någon död, stum Gud. Utan en levande Gud som vill tala med dig. Herre Jesus, tackar vi får stå här i din närvaro. Och vi älskar dig, Herre, mer än någonsin. Jag tackar dig, Jesus, Herre, för att vi bara får älska dig och prisa dig. Tack att du förlåter oss idag. Tack att du renar oss. Åh, vi bara lovar dig, Herre. Herre, tack för närvaron idag av dig själv. Herre, vi är så trötta på all stress och all press och alla sjuka tankar och allting som bara far i våra huvuden här i vår tid. Men vi bara tackar dig, Jesus, att när vi lyfter blicken, Herre, så får mycket av våra böner svar, Herre. Bara genom att vi lyfter blicken, Herre, så ser vi mer. Vi får ett nytt perspektiv. Jag bara tackar Jesus för nya perspektiv idag, Herre. Nya perspektiv idag, Herre. Halleluja. Och jag önskar att vi skulle få göra som örnen, Herre. Bara få vingar och bara lyfta. Och se livet så som du ser det, Herre. Tack för sann frihet i namnet Jesus idag, Herre. Herre, vi går emot alla tunga tankar. Vi går emot allt som står emot ditt ord idag. Vi går emot allting som står emot dina sanningar den här dagen. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart. Varsågod och sitt. Innan jag går på här och predikar så kommer vi att säga lite grann om den bibelskolan vi har. Och jag tänkte du kan väl komma ner lite här, Bosse, till mig. Det går bra, va?
Så, det hörs jag. Yes. Bra.
Mannen från Hässleholm.
Mannen från Hässleholm, jag är inte den enda mannen från Hässleholm.
Som kom till Göteborg.
Ja.
Ja, och det är vi glada för.
Ja, det är jag också.
Vi älskar Bosse. Och du är också med.
Tack.
Du är också en del av vårt ledarteam, kan man säga, eller vårt arbetsteam i Bibeln 24/7.
Ja, det stämmer. Det är jag det också.
Och det fantastiska är att det vi håller på med just nu, jag och Bosse, några till, är att vi förbereder för 2020.
Yes. 2020.
Tänk att vi är framme vid 2020. Jag minns när jag var liten och så tänkte jag, oj, tänk vad gammal jag kommer vara när jag är år 2000. Då kommer jag vara 27 år och kommer att det inte hjälpt. Då är ju nästan så jag kommer att gå i graven. Kan man bli så gammal? Och nu är det snart 2020. Tiden går fort. Men du, varför ska man söka det här? Vad är grejen med det här egentligen?
Varför man ska söka det här? Man ska söka det här för att man vill lära känna Jesus mer. Det är första anledningen till att man faktiskt vill veta mer om vem han är. För det ser man i Bibeln. Han har uppenbarat sig genom sitt ord. Och när vi studerar hans ord så får vi ta del av vem han är. Så vi lär oss jättemycket. Och det är en ypperlig tillfälle att komma och träffa andra. Få studera på ett systematiskt sätt, på ett bra sätt, hela Guds ord. Och lära sig hur berör detta mig idag i min vandring med Jesus. Vad påverkar detta mitt liv idag? Så det är en praktisk men bra.
Du är ju liksom ansvarig för den med webbsidan och så. Hur går det till rent praktiskt det här då?
Rent praktiskt så har vi dels träffar här varannan vecka som man kan gå med på. Öppna bibelkvällar kallar vi dem. De kan man gå på även om man inte är med i bibelskolan, har liksom gått med i bibelskolan, så man är välkommen att komma på dem. Men annars, om man säger att jag vill gå på bibelskolan, då anmäler man sig på vår hemsida bibeln247.se. Och så får man ett inloggningssida där så man kan logga in ett inlogg och man kan göra det på plats genom att komma på träffa här, eller så gör man det på distans. Man kan göra det hemma vid datorn. Man kan göra det, följa den här i bussen, i sin mobil och liknande. Och de här bibelkvällarna som vi har, de lägger vi också ut på Facebook så man kan följa live undervisningen där. Så gör man.
Ja, underbart. Fantastiskt. Det är bara att börja och fundera på detta. Fråga den helige ande, fråga Gud. Är det dags för mig att ta ett år? Och det här innebär inte att man måste säga upp sig från jobbet,
nej,
eller hur?
Nej.
Som en del trodde. Det var någon som kom till mig och trodde, oj, nu kanske jag måste ta ett år ledigt här. Ska jag börja prata med min chef? Nu jag satt. Det är inte riktigt tanken, utan tanken är att du ska jobba som vanligt eller plugga som vanligt. Men det här gör man liksom vid sidan av. Man avsätter några timmar i veckan. Vi brukar säga ungefär 3 timmar i veckan i snitt. Mm. Yes. Som man ändå prioriterar. Och det där är svårt med prioriteringar. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss här också. Så att du är välkommen att söka.
Yes, det går bra att söka redan idag.
Amen. Ja. Tack Bosse. Bless you. Så att vi rekommenderar det här varmt. Och det är... I år är vi ett 20-tal här som går här, och det finns också människor från egentligen hela Sverige som är med på lite olika sätt. Så att vi rekommenderar det varmt. Och jag tror att det är fantastiskt att få ta ett år och bara grunda med Guds ord. Att få grunda med det, med sanningen, med det som är det bästa som vi har. Jag tror faktiskt att det är välsignat. Yes! Halleluja! Jag är så väldigt glad idag, känner jag. Ibland känner man när man ska predika att det är lite så här tufft och tungt. Men idag är jag bara glad. Och det är jag glad för. Vi ska tala om frihet och ansvar idag. Och då kan man tänka sig att det här skulle kunna vara en föreläsning i någon vilken verksamhet som helst. I skolan eller på ditt jobb. Att man liksom pratar om att alla har vi en viss frihet. Och alla har vi ett visst ansvar. Jag skulle kunna vara en politiker som står här och talar om frihet och ansvar. Och ni kanske skulle tycka det var riktigt bra till och med. Men det jag ska tala om idag, det är den kristna versionen av frihet och ansvar. För där talar vi sann frihet. Sann frihet. Och vi brukar säga, vi sjöng här också, att friheten har ett namn. Namnet Jesus. I honom har vi alltså, där har vi själva grunden. Ni ser det lite barn här som leker. Jag tycker det är så härligt med barn. Det gör vi alla. Barn har den här friheten. Om de dansar och leker barn, vet jag har ju 4 barn hemma. Och så har jag en fru också, det är underbart. Så att det är fantastiskt. Och när de dansar och bara är inför Gud, eller de kommer ut på en äng på sommaren. Och det här, ni vet, barnens skratt och den här glädjen. Den här frihetskänslan som de har. Att de står tillsammans. Men de vet också vilka deras far, vem som är deras far och mor. Och den här tryggheten. Och det här som du och jag kan få uppleva hos Gud. Att få vara ett Guds barn. Den här frihetskänslan. Den här liksom bara att få vara ett barn. Det är fantastiskt inför Gud. Och det är lite av den här friheten som vi talar om. När vi talar om frihet i den kristna tron. Det finns en frihet där du och jag får vara barn i Guds famn. Vi får bara liksom kasta oss ut och bara börja älska honom. Och så vet vi att han finns där. Mina barn, de sitter nu i varsina rum, ni vet så här. Och ibland när de, så sitter de i varsitt rum och så hör man att de nynnar och sjunger lite. Vi sjunger mycket i vårt hus. Och sen sitter jag kanske i vardagsrummet med någonting annat. Jag vet inte vad jag gör. Med datorn kanske och sjunger jag med. Och allt och rätt som det är så bara de kommit med pappa och säger de någonting va? Och vill prata med lite och sen går de tillbaka till sina grejer. Men nu den här tryggheten av att det finns en fader i huset. Att det finns en fader som älskar om sig så de är trygga med va? Och den där tryggheten, den där friheten, det är det vi har i Jesus. Det är den relationen som du och jag har. Och har du inte den relationen med Jesus idag så ska vi be att du får den relationen. Så frihet ska vi tala om. Det brukar alla tycka är underbart. Halleluja för frihet, det älskar vi svenskar, eller hur? Freedom, halleluja, praise the Lord. Men sen ska vi ta lite om ansvar också. Det kanske inte alla säger halleluja till på en gång, men jag hoppas att du ska göra det efter den här stunden. För vi pratar inte om frihet alla jag, mig och mitt här. Så var det du tänkte du hade kommit till här så har du kommit till fel lokal. Ursäkta. Utan här pratar vi om en frihet där vi får kasta oss i Guds famn och där vi får leva med Jesus och vi får betjäna också andra människor. Så det är lite vad det här kommer handla om. Vad tror ni om det? Kan det vara något? Ja. Vi ska läsa ett bibelord. Och du kan nog ta... Ester ska läsa här för oss. Och vi går till, om ni har biblarna med så går vi till Johannes kapitel 8 där och vers 31-36.
Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.
Amen. Om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen. Alltså friheten har ett namn som vi sjöng om här. Det är namnet Jesus. Och här står det talas om ni verkligen är mina lärjungar, vilket vi är. Är du en Jesu lärjung här idag? Ska ni vifta lite så jag ser att ni är vakna här och ni är med? Underbart, vad trevligt. Jesus, det står också i Johannes kapitel 1 och vers 41 att han var fylld av nåd och sanning. Så friheten har du i Jesu namn. Man kan säga så här att nåden handlar ju om att vi blir friköpta från ett slaveri. Så att när Bibeln talar om frihet så är det alltid kopplat till slaveri. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla testamentet handlar om ett folk som är slavar på många olika sätt i många olika sammanhang och sen blir de fria. Nya testamentet handlar om att du kan få bli fri ifrån synden. Så det finns ett frihet från. Varför ska vi ha, vad ska vi med Jesus till kan man fråga? Jo, det är för att du och jag ska få bli fria ifrån synden. Han löser dig och mig från syndens slaveri. Och du vet, om man är slav, det säger Bibeln också, så innebär det också att det är någonting, man är fången i det. Alla syndar vi, alla gör vi fel saker. Det gör jag också. Och gamle Luther, jag har sagt att man kan inte liksom hindra fåglarna från att flyga över vårt huvud. Man kan hindra dem från att bygga bon. Så synda, det gör vi allihop. Men att vara syndens slav, det innebär att du är fast i synden. Synden har liksom har dig fången och du är inte fri va? Utan du går tillbaka till det gång på gång på gång. Men det är det här som är så fantastiskt, att du och jag, vi kan få bli befriade ifrån syndens slaveri. Det är det som är nåd. Att vi blir benådade. Han tar ditt och mitt straff. Jesus Kristus, hans blod har runnit för dina synder. Och därför kan du när du går hemma i ditt vardagsrum säga tack Jesus för frihet genom Jesu blod. Tack för frihet över mina tankar. Tack för frihet över min kropp, över mitt sinne genom Jesu blod. För hans blod har runnit för att det här ska bli möjligt. Så att vara fri i den kristna tappningen, det är att inte vara en syndens slav. Att bli befriad ifrån allt som tynger och förstör. Vi läste också om att det så talas om sanning här. Att sanningen ska göra oss fria. Och ni vet att sanning och lögn, det är två olika saker, va? Det är två motpoler. Sanningen, det har vi ju i Guds ord. När vi börjar umgås med ordet, Jesus säger också synonymt med Guds ord, att sanningen ska sätta dig och mig fria. Och ofta så är det så att vi ibland kanske lever liksom lite mitt emellan. Ibland är det sanning och ibland är det lögn. Och ibland så vet vi inte om det är, tankarna kommer från Gud eller om det är gamla tradition eller om det är gamla religioner. Om det är kultur eller vad det är egentligen som finns i våra tankar. Men då kan vi få testa dem mot sanningen som är Jesus själv. Så sanningen ska göra dig och mig fria, står det. Det är därför vi måste ha Guds ord. Det är därför vi måste leva i ordet. För att sanningen gör dig fri. Du kanske är liksom plågad i ditt sinne och sen så tar du en liten stund och börjar läsa Guds ord. Du lyssnar till ordet och då kommer du märka hur du blir fri i sinnet. Du kan sätta på en predika. Det är inte farligt att lyssna på en predika lite nu och då heller. Och då får du tro. Sanningen sätter dig fri. Så både nåden och sanningen behöver. Vi behöver bli befriade ifrån syndens slaveri. Men vi måste också få uppleva den här känslan av att sanningen, som också är Jesus, han är både nåden men han är också sanningen, att han gör dig och mig fri. Vem är det som är lögnens fader då? Det var inte Jesus, va? Vem är det som är lögnens fader då? Satan, ja. Svarte Petter, han som är under våra fötter, vet ni. Han är ju lögnens fader och ibland så går vi på de här lögnerna. Och så upplever vi att den här friheten bara försvinner ifrån oss delvis. Men sonen gör oss fri. Och den som är har mött sonen och har fått uppleva frälsningen har blivit frihalsad, står det till och med. Ordet fräls betyder frihalsad. Har blivit befriad ifrån slaveriet. Så du är fri, min vän. Ja, men jag känner mig inte alls fri, kan jag känna. Jag känner att om jag känner efter just nu så känner jag mig inte fri någonstans. Jag är plågad av alla möjliga saker. Men det är fortfarande så att om du har upplevt Jesus i ditt liv och du har tagit emot frälsningen, så är det är ett mirakel, ett övernaturligt ingrepp i ditt liv som gör att du är fri. Och sen handlar det om en vandring naturligtvis med Jesus. Där vi också får liksom jobba med de här bitarna. Precis som vi får jobba med frälsningen så får vi jobba också med friheten. Att behålla, bevara friheten. Men det står i Bibeln att vi är kallade till frihet. Det är vad Paulus säger på ett ställe här. Den fria viljan har vi ju i den kristna tron. Och ni vet att den fria viljan är någonting som många ifrågasätter. Naturvetenskapen ifrågasätter den fria viljan. Har människan verkligen fri vilja att kunna vara så fri som kan välja vad hon ska tro på och så vidare? Det ifrågasätts ganska kraftigt inom naturvetenskapen. Där man menar att människan är ett djur som alla andra. Och vi styrs av de fysikaliska, de här naturlagarna som styr oss. Så att det är väldigt tveksamt för naturvetare om det kan finnas en fri vilja. Och många ateister har jätteproblem med den här frågan. För det första kan man inte ta på den fria viljan. Hur ska man då kunna bevisa att den finns? Och likadant är det med många religioner, att de tror inte heller på den fria viljan. Muslimerna tror också att allt är förutbestämt. Inshallah, om Gud vill, säger man. Så den här friheten att vi kan välja och att vi kan göra steg, att vi kan göra val, den finns egentligen inte på så många andra håll än just i den kristna tron. Och en del har liksom sagt, varför gav Gud oss den fria viljan för? Och man kan tycka nästan att det var väl onödigt. Det gick ju bara 3 kapitel i Bibeln, så gick åt pipan på en gång. Och vi följde i syn. Måste Gud kunde gjort oss till robotar istället? Varför gjorde han detta? Vilket misstag, men Gud gör väl inga misstag? Va? Det gör han inte, utan för Gud ville ha den här friheten. Han ville att vi skulle kunna vara som barn. Fria som barn, där vi bara kunde liksom komma till Gud, till Fadern. Och bara kasta oss ut i hans kärlek. Och bara få uppleva att någon löser mig från syndens elände och i syndens slaveri. För det är ofrihet, ska jag säga. Att vara fast i synd. Det är ofrihet och det har vi alla upplevt, tror jag. Och det är det här, det fanns till och med en dansk filosof, nu kör lite filosofi här också, från Köpenhamn. Han hette Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Han var en kristen filosof. Man kan både vara kristen och filosof. Det är otroligt fantastiskt. Och han sa så här, att bli kristen, det är som att hoppa ut för ett stort stup. Ni ser en man som hoppar ut här. Och bara räkna med att Gud finns där. Det är sann frihet. Att släppa sig själv. Att släppa kontrollen. Ja, men jag vill gärna ha kontroll över min ekonomi. Jag vill ha kontroll över mina tankar. Om man är liksom så här, ni vet, vi sitter och har den här mobilen. Vi vill ha kontroll på allting. Men sann frihet, säger den här Søren Kierkegaard. Det är att kasta sig ut för det här stupet. Och bara lita på att det finns någon som tar emot oss där. Precis som ett barn bara kastar sig ut i liksom faderns famn, så kan du och jag bara få upp den här friheten. Att, nej, jag släpper kontroll. Jag släpper allt detta och jag bara kastar mig ut. Det är den sanna friheten, säger den här filosofen. Och det är så fantastiskt när vi förstår detta. Att frihet, det är att släppa, att ta det där steget. Det är kanske därför du inte känner dig fri idag. Det är för att du går inte på vattnet. Du vandrar inte med fadern. Det står att där anden är, där är också friheten, står det på ett ställe. Va? Där Guds ande är, där är också friheten. Så att det är just det här som att vi behöver få, tror jag, uppleva att vi börjar att gå på vattnet. Vi tar de här stegen och upplever den här friheten med Jesus. Det är att liksom släppa det gamla livet. Släppa. Och liksom att det är inte du som sitter vid ratten, utan du låter Gud få ta över. Du får bli ett barn i Guds famn och få uppleva den tryggheten, den kärleken som det är. Det är den sanna friheten. Halleluja. Ansvaret då? Ska vi ta lite sånt också? När vi ändå är på G. Nu är ni ju glada och säger amen här. Ester, du får komma fram igen. Och vi ska läsa två bibelställen. Så att, var gärna med, ni kan titta på skärmen här eller så är ni med i era biblar och bara ta in Guds ord. Vi läser lite bibel och bibelsammanhang. Är det okej eller vad säger ni? Det går bra? Ja, underbart. Sanningen ska göra oss fria, sa jag. Så varför inte läsa lite sånt där då? Så blir vi ju liksom tjolavipsen fria och glada. Halleluja! Är ni med här? Bra. Shoot.
Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv.
Vi fortsätter att ta ett bibelsammanhang till här.
Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er, det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta.
Amen. Underbart. Här är det Paulus som går på och han talar lite om att det finns en frihet, men det finns också ett ansvar, skulle man kunna säga. Han går så långt som han säger till att vi är kallade till frihet. Att vi är kallade till att bli Guds barn. Det finns en kallelse på ditt och mitt liv. Och nu talar vi inte om en kallelse till tandläkare eller någonting, utan vi talar om en kallelse till frihet. Du är kallad till det. Det är någon som kallar på dig. Det är som att Gud bara, han bara är där och han liksom, så länge vi lever i synden och den här ofriheten, så mår inte Gud bra, för han vet vad frihet är. Så det är som att Gud bara liksom kallar på dig gång på gång på gång, så kallar han på mig och han kallar på dig, för han vill få ut oss i frihet. Han vet vad frihet är. Och det är det jag menar, det är den här kallelsen som du och jag ska ta på allvar. För det finns en kallelse till frihet. Ska vi bara säga det? Jag är kallad till frihet. Jag är kallad till frihet. Du är inte kallad till fångenskap, utan vi är tagna ut ur syndens elände. Vi är tagna från slaveriet till ett liv i frihet. Men det är inte vilken frihet som helst. Man kan ju tänka sig att allt är tillåtet, säger Paulus. Om jag skulle säga det till mina barn, så vet jag inte vad som skulle hända hemma. Allt är tillåtet. Då skulle det bli liv i luckan kanske. Vad är det detta handlar om? Jo, det Paulus säger här när han undervisar om det här med friheten, så är det att det finns också ett ansvar kring friheten. Och jag skulle säga att ansvaret, kan fortsätta där. Ansvaret är egentligen tre saker. Det finns ett ansvar gentemot mig själv, gentemot min nästa och också gentemot Gud här. Och vad är då problemet? Alltså, när han ska gå in och prata med ansvar, så måste vi först förstå, när han pratar till Galater, säger att det finns två diken här. När vi är liksom kör på frihetens väg, så kan vi köra i diket. Antingen hamnar vi i lagens dike eller så hamnar vi i lustens dike. Och det är ett problem. Han säger till den här Galaterförsamlingen då, som är en församling i nuvarande Turkiet. Det här Galaterbrevet kallar man för frihetsbrevet, där han var liksom bara pepprar dem med vad egentligen sann frihet är. Och när han pratar om lagen, så är det så att de var ju frälsta judar, alltså judar som har blivit kristna, och de är på väg att gå tillbaka till judendomen igen och lämna, så de faller ur nåden. Så vad ska ni då med nåden till, säger Paulus? Då behöver ni ju ingen Jesus om ni ska följa er egen regelbok eller lagbok. Så det är det ena diket, att vi ofta lämnar nåden och friheten, och så tänker vi att men bara jag gör goda gärningar så kommer jag till himlen. Men det står ju inte så i Bibeln. Det står att relationen frälser. Det var ju tillsammans med Gud, som det var ju i Jesus som friheten fanns. Den fanns inte i religionen, den fanns inte i reglerna och lagarna, utan den fanns i namnet Jesus. Och nu innebär det ju inte det att vi ska lämna sanningen för det, utan Jesus, vi sa att sanningen gör oss fria, men Jesus är ju sanningen. Och när vi har den relationen, så behöver vi inte religionen och de här lagarna på det sättet. Den andra dikeskörningen, det är ju när vi väljer lusten istället. Ge inte köttet något tillfälle. Vad är det för kött vi pratar om här då? Är det en nötstek? Fläskkött? Julskinka? Nej, det är det inte riktigt, va? När Bibeln talar om kött, så talar de om att det är den gamla naturen inom oss som gör sig påminn lite nu och då. Även om du och jag har blivit frälsta och vi säger att den son är fri, är verkligen fri, så har vi ett kött. Det finns fortfarande en gammal Adam i oss någonstans. Och det får vi leva med så länge vi är här på jorden. Det finns ett syndafall, det finns en arvssynd som man pratar om, det som vi får kämpa med. Och det är lustens dike. Att vi istället för att följa, att friheten gör att vi tänker att ja, men jag gör precis som jag vill. Och så hamnar vi i lusten istället, i begär. Alltså vi följer våra begär. Det kan vara begär efter pengar, det kan vara begär efter makt. Det kan vara sexuella begär, inte vet jag vad det är för begär som gör sig påminda hos dig och mig. Men de där begär, de finns där någonstans. Så de här två dikeskörningarna varnar han för. Utan friheten har ett namn. Det finns en väg som vi bara vandrar. Tillsammans i relationen med Jesus så vandrar vi på frihetens väg. Och när vi gör det så säger han att allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet. Men allt bygger inte upp. Och på ett annat ställe säger han att allt är tillåtet. Men ingenting får ta överhanden i mitt liv. Är ni med? Allt var tillåtet, men allt var inte nyttigt. Ska vi göra det som är onyttigt? Vi som är så nyttiga, oftast har på alla möjliga plan och kanter. Vi vill vara nyttiga, vi vill ha det som bygger upp, eller hur? Och vad är det som bygger upp dig och mig, och vad är det som inte bygger upp oss? Ja, det kan vi fundera på. Jag tänker inte stå här och dra en lång lista. Vad det är som inte bygger upp dig och mig, för det kan vi pröva mot sanningen. Vi kan pröva det mot Jesus. Jag brukar säga så att gör det som Jesus älskar. Varje ord ifrån min mun och varje handling som jag gör, det sker i Jesu namn. Jag gör, alltså vissa saker säger jag nej till för att jag älskar Jesus, eller hur? Vissa saker säger jag nej till eftersom som jag är i ett äktenskap med min fru Ester här. Så ger det massa saker som jag inte gör för jag vill inte såra henne. Jag vill inte göra henne ledsen. Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte göra henne bedrövd, utan jag är rädd om relationen. Och är du rädd om relationen med Jesus, han som dog på korset för dig, så är det vissa saker som vi inte gör, för det bygger inte upp oss. Det andra Paulus pratar om, det är att bygga upp din nästa. Ja, men hallå, det får väl räcka med att jag håller ordning på mig själv, vad som bygger upp mig, måste jag tänka på min nästa också. Bibeln säger att vi ska vara ett föredöme i livet. Vi ska gå före och visa på frihetens väg. Men om den friheten, om jag tar mig ut i frihetssvängar som gör att min nästa ser på mig och kanske tar skada i sin tro, ska jag då fortsätta att göra det? Ja, men jag är ju fri, jag vill göra så. Jo, men tänk om det där skadar din nästa då. Jag kan bara utgå från min egen familj. Man kan ta väldigt många exempel här. Förr i världen var det många som avstod, och även idag, från alkohol för att med respekt för vår nästa. För det kanske fanns människor man umgicks med som hade haft sådana problem eller som har sådana problem. Det kan vara ett exempel. Om man tar bara familjer som exempelvis, jag är ju fader, jag är ett föredöme. Du är också ledare, du påverkar också andra människor. Jag brukar tänka så här, att om jag skulle få för mig att sluta gå i kyrkan, jag kan tänka att nej, nu, jag är ju fri, eller hur? Allt är tillåtet. Jag struntar i kyrkan. Jag orkar inte med. Jag sitter hemma istället. Jag kan gå ut i naturen och möta Gud där istället. Det är väl underbart, va? Men vad skulle hända då? Ja, men den frihet jag tar mig påverkar också andra människor. Är ni med mig? Jag har ju fyra barn. Tror ni att de skulle ta Blå Express ner hit om jag inte väljer att vara hemma? Förstår ni vad jag tänker? Ja, jag tänker inte ge, men jag bara försöker liksom vidga våra perspektiv, att den frihet som vi har, den är fantastisk. Den finns i namnet Jesus, den finns i relationen med Jesus, där du kan verkligen få bli fri i dina tankar, bli fri ifrån synden. Ärade Gud, säger Paulus, ska vi också tänka på. Det är väl fantastiskt. De besluten jag gör, den friheten jag tar mig, det är, jag bara älskar friheten i namnet Jesus. Den här äkta friheten som man verkligen kan uppleva med Jesus. Men ära det Gud det jag gör. Så det finns en frihet, men det finns också ett ansvar att vandra i den här friheten. Och det är lite det som jag skulle vilja skicka med oss här. Ingenting får ta makt över mig. I första Korinthierbrevet kapitel 6, 8 och 10 tycker jag du ska läsa när du kommer hem. Det är fantastiskt. För i kapitel 6 och kapitel 8 och kapitel 10 så står det också talas om den här friheten. Och ni får med de här powerpointen också här så ni kan lyssna på det en gång till när ni kommer hem sen. Jag tänker bara ta en bild också ifrån Bibeln. som har med det här att göra. Och det är ju en bild från Gamla testamentet som handlar just om slaveriet i Egypten och hur judarna eller hur Israels barn blir befriade ifrån slaveriet i Egypten. Det här är ju en bild i Gamla testamentet som faktiskt vi tar med oss in i Nya testamentet, som är en förebild på Kristus, som är en förebild på den frihet som du och jag har i Jesu namn. Du får läsa det sista här också, Ester.
Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung.
Amen. Ni vet att det fanns ett slaveri. Under 400 år så var judarna slavar i Egypten. Och de var till och med sålda, så farao hade köpt dem till och med. Så de levde i ett slaveri under många, många år i Egypten. Men en dag så bestämmer sig Gud för att göra slut på det här slaveriet. Och vad är det för ett slaveri? Ja, det finns ett fysiskt slaveri i Egypten. De lever som slavar. Men det finns också, skulle jag vilja säga, ett mentalt slaveri i Egypten. För Egypten var en bild på världen. Där fanns den världsliga makten och den världsliga styrkan. Där fanns de stora köttgrytorna som man talar om i Bibeln. Där fanns kunskap, där fanns vetenskap, och där fanns också andra gudar än de gudarna som vi tror på. Så på något vis så var det som att Gud plockade dem ut ifrån slaveriet. Alltså ett fysiskt slaveri, men också ett mentalt slaveri, skulle jag vilja säga. Och han väljer att befria sitt folk. Och jag tror att det är lite det som behöver hända i ditt och mitt liv också när vi blir frälsta. Det är att Gud plockar oss ifrån Egypten, ifrån den här världsligheten, ifrån alla grejer som har med den här världen att göra, som inte har med Gud att göra. Istället för att människan är i centrum så får Gud sin rättmätiga plats. Och det som händer är att det sker massa mirakler, det sker massa under på vägen ifrån Egypten, det vet ni. De får gå genom det här, ni ser själva här. De får gå genom Röda havet på torr mark. Så Gud gör massa under, massa mirakler. De ser verkligen att Gud är Gud, och de talar ut det också. Sen är det ganska många år i öknen innan de når det här löfteslandet. De ska ju nå frihetslandet. Löfteslandet är där borta någonstans. Och så är det ganska många år i öknen innan man sen kommer fram. Och det här är liksom, i öknen då så blir de också prövade. För jag sa att vi är kallade från, alltså Gud har tagit oss ifrån slaveri till friheten. Men sen är det en annan sak att vandra i den här friheten. Och det finns en strid om det där i våra liv, att vandra i friheten. Och de väljer att göra uppror mot Gud ibland. De väljer ibland att tillbe gamla avgudar. Det hade de gjort i Egypten. Det var de vana vid. Så vi går ofta tillbaka vid gamla levnadsvanor, vid gamla levnadstankar som vi har haft sedan tidigare innan vi blev frälsta. Och de gör massa saker där i öknen, många bra saker men också många mindre bra saker. Man knorrar, man längtar tillbaka, som jag sa, till de här köttgrytorna. Alltså den här lockelsen och begären, de finns i ditt liv, de fanns också hos judarna här. Att ibland så vill vi liksom köra ner i det här lustdiket, ibland vill vi gå ner i det här lagendiket istället. Och allt det där fanns, men Gud gav inte upp med dem. Trots att de vandrar i öknen på grund av mycket olydnad och grejer, så var de på väg till det här löfteslandet. Och det är det som är så med dig och mig också, att vi ger inte upp för att vi har löftena. Vi ska till Gud, vi ska in i löfteslandet, vi ska in i full frihet. Och även om du känner att jag är inte fri på, det är flera områden jag inte känner mig fri, så vill Gud idag sätta dig fri. Gud är här, vår befriare lever. Och jag tror att det finns områden som Gud påminner dig om här. Jag behöver inte stå liksom och liksom tala om vilka problem vi har här, utan Gud påminner dig om vilka är dina problem. Du kanske vandrar där i öknen, men du är på väg in i löfteslandet, och Gud vill befria dig från olika saker i den här gudstjänsten. Löftena står kvar. Och löfteslandet är ju en bild också på att Gud finns. Att löftena, de här håller. Löftena kan inte svika, de står evigt kvar. Så vi ska in i löfteslandet, hela gänget här. Halleluja, är ni med på det? Vi ger oss inte. Även om du känner att du kämpar med synd på olika områden. Du kämpar med områden. Så ge inte upp, min vän. Löftena står kvar. Vi ska in i löfteslandet, hela gänget. Halleluja. En dag kommer vi till himlen. Och då finns det ingen synd kvar. Men du ska få uppleva redan här idag att du får gå här utifrån och uppleva dig befriad. Att din befriare lever. Jesus är här för att sätta dig och mig fria. Halleluja. Till ett liv i kärlek. Paulus, han sa här förut, läste vi, en tro verksam i kärlek. Det är själva lösningen, det är målet med friheten med Gud, med livet med Gud. Det är en tro verksam i kärlek. Vad är tro då? Jo, tro är ju relation. Tro är lika med relation i Bibeln. Det innebär att när du säger att du tror på Jesus, så innebär att du har en relation med honom, eller hur? Och den blir så stark så du vågar ta de här stegen. Och bli fylld med kärlek som bara gör att du kan nå ut i hela världen. Så när vi blir fria och vandrar på frihetens väg, så får vi en tro som är verksam i kärlek. Då kan vi också nå andra. Vad var det Paulus sa? För Johannes sa att han ville att några skulle bli fria. Allt gör jag för att någon ska få bli frälst. Min frihet ska inte stå i vägen för andra människor här i Göteborg. Vi är fria i namnet Jesus, men min frihet får inte ta sig sådana uttryck så att människor utanför gatan inte blir frälsta. Utan vi lever ett liv i full frihet. I Jesu namn, vi är inte bundna, vi är fria från slaveriet. Men vi tar också ett ansvar. Grow up, som man säger på engelska. Ibland tror jag vi skulle bara säga, jag vet inte hur man säger det på svenska, men att växa till, är ni med mig? Vi ska inte bara vara barn, säger Paulus, som liksom flyger och liksom flänger från olika lärovindar och tankebyggen. Utan vi ska växa till i nåden och bli vuxna och bli mogna män och kvinnor som kan leda andra människor till frälsning. Det är den sanna friheten. Att vi får bli befriade. Vi gör det som bygger upp oss, men det som också bygger upp vår nästa och det som ärar Gud i himlen. Halleluja. Nu ska vi sjunga lite också här. Vilket, får se hur det ska sluta. He that the Son has set free, he's free indeed. Jag tänkte vi kan väl resa på oss. Och så ska vi skaka av oss lite gammalt damm och vi ska stampa på dåliga tankar och liksom vi ska uppleva den här frihetskänslan idag. Jag ger mig inte riktigt här, förstår ni. Jag är lite envis. Stönig, säger man i Värmland. Alltså man får inte ge upp riktigt, va? Utan vi bara stampar av oss lite här. He that the Son has set free. Ska ni säga efter mig då? He that the Son has set free. He's free indeed. No more chains of slavery. Truth has triumphed.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!